Tack. Du har en vän och vi talar om vänskap och vänskap som danar idag. Ska läsa en text ifrån Matteus 18 kapitel. Matteus 18 vers 15 till 20. Om din broder har gjort dig någon orätt, så gå och ställ honom till svars i enrum. Lyssnar han på dig har du vunnit tillbaks din broder, men om han inte vill lyssna, tar du då med dig en eller två till, för på två eller tre vittnesmål ska varje sak avgöras. Om han vägrar lyssna på dem, så tala om det för församlingen. Vill han inte lyssna på församlingen heller, betrakta honom då som en hedning eller en tullindrivare. Sannerligen, allt ni binder på jorden ska vara bundet i himlen, och allt ni löser på jorden ska vara löst i himlen. Vidare säger jag er, allt vart två av er kommer överens om att be om här på jorden, det ska ni få av min himmelske fader. Ty där två eller tre är samlade i mitt namn, är jag mitt ibland dem. Konflikter är ju ofta ganska, eller alltid skulle jag vilja säga, tråkiga att ha att göra med på ett eller annat sätt. Det innebär förlorat fokus från det som egentligen är viktigt. Så har de här konflikterna i sig en tendens att stjäla all uppmärksamhet. Och de dränerar på glädje och energi. Och de kan också rubba själva tilliten mellan människor. Och det finns alltid en stor risk för sprickbildning, så det som börjar i en liten detalj kan skära sig in på djupet utav en relation och in i andra relationer och in i gemenskaper. Och nu talar jag kanske inte i första hand om de här sakfrågorna som man kan tycka olika om, och det är inte konstigt. Nu vet jag inte hur ljusstark vår projektor är, men jag hade tänkt att jag skulle försöka illustrera någon form av sakkonflikt som i sig är ganska harmlös. Anta att Peter Larsson och jag här skulle få ansvaret för att inreda och uppdatera inredningen i vår kyrksal. Så vet vi att Peter har stor förkärlek till krossad plysch och gärna vill ha det överallt. Och gärna, om vi ser på nästa bild också då, så tycker han mycket om kromade detaljer som får finnas var den går någonstans. Och till lamporna har han också en bra, god tanke. Att de kunde se ut någonting sådär. Medan om jag då får vara med och bestämma, så tycker jag istället att vi skulle ha en ordentlig heltäckningsmatta i ett skönt mönster i kyrksalen. Jag har hittat några riktigt läckra tapeter som skulle kunna passa bra här inne. Och några lampor som de som varit med ett tag känner igen ifrån 70-talet någonstans. Och det är klart, kommer vi med de här olika bilderna och säger att jag vill ha det så här, jag vill ha det så här, då är det ju inte helt enkelt att komma överens. Men det är inte så farligt egentligen. Så länge inte jag går runt och säger, alltså den där Peter, han är en riktig typ. Och om vi liksom får göra det som han vill, då drar han bara hit sina eländiga raggarvänner ifrån Markaryd. Och så trång som våran parkering är, de kommer liksom blockera allting med sina skevor. Honom kan vi inte lyssna på. Alltså börja baktala Peter, då är det liksom, då har vi en personlig konflikt. Och det är någonting helt annat. Vad man får göra om man hamnar i en personkonflikt på så sätt, om vi byter bild igen, det är ju att försöka begränsa och kapsla in själva konflikten så att den inte sprider sig. Och Jesus visar här en modell som är bra att göra med. Att man möter människan person till person. Och det är ju så, har man ett... Nej, nu får inte bläddra för fort här. Har man ett sår som kanske blivit infekterat, så tar man inte och gnugga på det och sen så gnugga sig i ögonen eller stoppa fingrarna i munnen eller någonting sånt där. Det blir inget bra utav det. Så om jag har problem i en relation, så går jag inte prata med alla andra människor om det. Åtminstone inte det första som händer. Utan jag tar upp det personligen. Så här känner jag utav vad du gjorde. Peter kommer till mig och säger att, men vad har du pratat med alla människor om här? Det är väl inget fel på krossad plysch. Och så försöker vi göra upp det hela. Men kan vi inte komma överens själva, så får man kanske bjuda in en eller två eller tre till då. Och försöka hitta ett samförstånd. Men så är det också att när det handlar om att dra in konflikter och allvarliga saker i församlingsmiljön, att man kan inte bara sopa saker under mattan, utan det måste rensas ut och ta ut. Och är det någon som fortsätter att ihärdigt såra och göra andra människor illa, så kan det faktiskt gå så långt att man måste ställa den människan ansvarig inför församlingen och inse att som du skadar andra kan du inte vara en del av den här gemenskapen. Och det här, det var verkliga allvarsord. Skulle vi göra så här idag, så kanske det inte är så svårt för en människa att gå ner till, bara gå en bit bort till nästa församling, bort till Frälsningsarmén eller Baptisterna eller Mission. Men det här skrevs under en tid där det fanns en församling på en ort. Och att vara utesluten ifrån den kristna gemenskapen, det var utav största allvar. Och det handlar faktiskt ytterst till och med om våran frälsning. Det här har vi lite tråkiga erfarenheter utav, att tillämpa detta bibelord om man går. Jag vet faktiskt inte riktigt hur det har sett ut i den här församlingen. Jag har inte grävt i det. Men om man ser frikyrkligheten i ett litet större perspektiv, och jag som har rötter inom pingströrelsen, där fanns det nästan en farsot ett tag i uteslutningar. Jag hörde utav en dam som jag mötte för 15-20 år sedan nästan nu, som då var i 80-årsåldern, en helskön tanta som var med på ett ungdomsläger och lagade mat och hade en underbar humor och sånt där som man har svårt att glömma. Men hon berättade att när hon var ung och var med i en annan kyrka, så hade det inte burit sig bättre än att en pojke hade uppvaktat henne och tagit med henne på musikal, en film. Och detta tilltag, ja, hon följde med på den här musikalfilmen, men fick sådan samvetsnöd att hon gick till pastorn och bekände sitt tilltag. Och pastorn svarar då helt klart, jaha, då säger vi att du utesluts på egen begäran. Och den här formen utav tillrättavisning, det är inte ens tillrättavisningar, utan det är att hugga bort folk. Man har hört andra exempel, jag kan ta nästa bild, om ett par som var verkligen församlingens trogna stöttepelare, söndagsskolledare och så här, som skulle möta en person utanför kyrkan. Men på granntomten så var det ett tivoli som hade slagit upp lite tillfälligt. Och när de inte hittade den här personen som de hade stämt träff med, började de leta och gick in på tivolit och funderade på om han skulle vara där. Och detta såg då någon annan församlingsmedlem under han kunde göra det. Men det slutade inte bättre med att det här paret fick inför hela församlingen be om ursäkt att de hade bevistat tivolit. Det finns alltså ett problem som vi har haft med oss i frikyrkan, att vi har legat i ett dike där man har rensat alldeles för kraftigt och många gånger kärlekslöst. Men det innebär inte att vi idag kan bortse ifrån det här bibelordet och utmaningen och allvaret som finns här i. Här finns en lite kanske svårtolkad bibelvers. Det står till exempel, eller det står så här. Sannerligen, allt vad ni binder på jorden ska vara bundet i himlen. Och nu kan vi ta nästa bild. Allt vad ni löser på jorden ska vara löst i himlen. I den miljö där Bibeln skrevs i, där fanns det många rabbiner som tolkade lagen. Och vi har en del skrifter från den tiden. Och kan se då att i den här rabbinska traditionen som tolkade den judiska lagen, där handlar det här om binda och lösa, hur man skulle tillämpa den lag som Mose hade givit. Vad man skulle förklara tillåtet och otillåtet. Och när Jesus nu säger så här till apostlarna, så tänker jag så, och de som jag konsulterat när jag slått i mina böcker, att han ger apostlarna rätt att utlägga, men också tolka och tillämpa Jesu ord och Jesu vägledning, vad det betyder för någonting. Men när vi ser också hur det här blir riktas mot själva församlingen. Det är ett av de få ställena som finns i evangelium som är direkta hänvisningar till att så här ska ni göra i församlingen. Den här församlingen fanns ju inte riktigt när Jesus gick omkring, utan den växte ju fram efteråt. Men Jesus talar om så här ska ni göra i församlingen. Är att vi i församlingsgemenskapen, du är lite snabb, Melke. I församlingsgemenskapen så kommer vi till rätt slags förståelse för vad som är bundet och vad som är löst. Och det handlar också då ytterst sett om omvårdnaden om varandra och omvårdnaden om gemenskapen. Och om vi nu är tillbaks till de här romerska soldaterna som alla som har läst Asterix och Obelix någon gång vet. De romerska soldaterna, de slogs i formationer. Täta formationer där de bildade sköldmurar som skyddade inte bara sig själv utan varandra. Så att man inte gärna kunde angripa dem när de slogs tillsammans. Vad man då ville göra om man skulle besegra en sån här enhet av soldater, det var att man försökte splittra upp dem så att de kom liksom en och en där de gick och besegra. Men tillsammans var de nästan omöjliga att klara av. I vårt samhälle, jag läste faktiskt, ja, det var nog någon reklam på nätet från Nordea, de skulle en sån här, de kallar det meta-analys, de metatrenderna i samhället. Så pekar de på, vad är liksom de här stora sakerna som verkligen förändrar vårt sätt att vara i det samhälle vi lever i idag. Så pratar de om ett antal trender, det handlar om globalisering, att vi lever liksom i en värld där vi handlar med varandra och vi reser över hela världen. Och det som är problem bort i Kina, det märks idag på en gång hemma hos oss. Det pratas om kommersialisering, att allt fler delar av våra liv är föremål för människors affärsverksamhet och vad man kan köpa och sälja och att det påverkar. Och så pratar de om individualisering, att vi allt mindre idag tänker oss som såna här enheter och allt mer tänker att vi är någon form av enskilda slagskämpar som själva ska fatta alla beslut och bli kloka och förstå hela tillvaron. Den här individualiseringen är på många sätt faktiskt förödande för den kristna gemenskapen. Om vi läser i Efesierbrevet, eller jag ska i. Som ska vara där. I Efesierbrevets fjärde kapitel, vers 14-16. Efesierbrevet 4, 14-16. Vi ska inte längre vara barn och låta oss drivas omkring av alla lärovindar. Inte vara lekbollar för människorna som vill sprida villfarelser med sina bedrägliga påfund. Nej, låt oss i kärlek hålla fast i sanningen och växa i alla avseenden så att vi förenas med honom som är huvudet, Kristus. Han låter hela kroppen foga samman och hållas ihop genom att alla lederna hjälper och stöder med just den kraft han ger åt varje särskild del. Då växer hela kroppen till och byggs upp i kärlek. Låt oss inte vara lekbollar för människorna. Alltså en och en är vi oerhört påverkbara. När jag satte på mig mina byxor idag så funderade jag, Linda är nämligen bortrest på en släktkalas, och så funderade jag på, vad skulle hon tycka om de här? De är alldeles för vida ner till. Idag ska det vara smala byxor ner till. Och hon skulle sucka djupt, har du ingenting modernare? Och så funderade jag på, men hur kommer det sig liksom att det som var fult eller snyggt för 7 år sedan är fel nu? Så. Men det beror ju helt enkelt på att reklammakarna har lyckats pressa ut budskapet. Nu ska det vara smalt, la byxor ner till. Så. Och så står jag grubblande i spegeln och funderar på om jag är rätt eller inte. Det beror ju också på att alla andra klär sig på ett visst sätt. Och sticker man själv ut och så tror man att det är någonting fel på en. Vi är väldigt, väldigt påverkbara. Men vi får välja vad vi låter påverka oss. Och länkar vi oss samman med varandra i kärlek, i omsorg, söker en gemensam förståelse för vad det är som är Guds vilja för våra liv, så har vi förutsättningar att hålla samman och bjuda motstånd när det som är skadligt, destruktivt, vill slita tag i våra liv. Och jag tror att det handlar om att vi omger oss med goda förebilder. Att vi hämtar vägledning hos varandra, samtalar om sånt som vi utmanas av. Att vi vågar visa förtroende för varandra också i områden som vi känner att det här är ett problem, ett bekymmer i mitt liv. Jag kan gå till en vän, jag kan ta det till min kristna gemenskap och vi kan samtala om det här och vi kan be om det här tillsammans. Att vi uppmuntrar varandra i allting som är gott, men också att vi faktiskt kan ta och tillrättavisa varandra när någonting inte blir så bra. Så här långt som vi har talat idag, så är det spelregler som jag tänker man skulle kunna tillämpa faktiskt på de flesta gemenskaper. Om det är ett fotbollslag eller en affärsrörelse med anställda eller så här. Att man liksom har vissa principer för hur man hanterar konflikter och man vårdar de gemensamma värderingarna som jag talat om så. Men den här texten innehåller en laddning som är starkare än så. Där 2 eller 3 är samlade i mitt namn. Jag har några sådana här käpphästar som jag försöker återkomma till. Nu ska vi se. Ja. Vi kan byta bild. 2 eller 3 samlade i mitt namn. När vi läser i första Mosebok och Gud ska skapa människan till sin avbild, så skapar han ju inte en människa till sin avbild, utan han skapar man och kvinna, alltså 2 människor som kan leva gemenskap och reflektera Guds väsen av att vara kärlek. I gemenskapen reflekterar vi Guds ansikte. Och jag skulle nästan vilja vara lite poetisk här och säga att vi kan skymta reflektionen utav Guds ansikte i moderns leende när hon hör bebisens belåtna suck efter avslutad amning. Eller i glädjen utav en helt okonstlad vänskap hos människor som till och med kan sitta tysta hos varandra och vara nöjda med det. Eller när händer söker varandra i, som tecken på tillgivenhet och ömhet efter ett långt, långt äktenskap som vårdats under större delen utav en livstid. I de här gemenskaperna där kärleken blir tydlig skymtar vi någonting utav Guds eget väsen. Så när vi möts i denna gemenskap där jorden får reflektera himmelen, så har vi något alldeles speciellt att ha tillgång till. Det står också att vi ska vara samlade i mitt namn. Det här att vara samlade just i Jesu namn, det är någonting alldeles speciellt. Och det, man kan säga att det handlar om att vara samlade under Jesus segrande styre. Och vi kan byta bild igen. Där vår erfarenhet utav att vara förlåtna också hjälper oss att visa denna försoning och förlåtelse i de relationer vi lever i. Och den här texten i Matteus 18, den är insprängd mellan två berättelser som handlar om förlåtelse på det ena eller andra sättet. Först berättelsen om det förlorade fåret och herden som går och söker upp det förlorade. Och efteråt handlar det om den obarmhärtige medtjänaren som har fått en stor skuld förlåten själv men vill kräva in den lilla skulden som någon är skyldig honom. Och för den medtjänaren går det illa. Det slutar med att han tvingas försöka betala tillbaka den stora skulden som han har till sin herre. Alltså förlåtelsens paradigmskifte, tror jag folk slänger med sig med sådana här uttryck. Det är från vetenskapsvärlden egentligen. Men förlåtelsen som bara fullständigt ändrar spelreglerna mellan människor. Det handlar också om det vi var inne på i Efesierbrevet här. Alltså att man upplever och erfar att man faktiskt är en gemensam kropp. Att det finns ett blodomlopp som flödar mellan oss människor utav Jesu eget blod. Det han har betalt med på korset. Det rinner i mig och det rinner i dig och det länkar oss samman. Vi kan känna igen Guds ande i varandra. Vi har också tillgång till det nya livets möjligheter. Alltså Jesus, han har besegrat synden, han har besegrat demonerna. Och att det här att leva i seger, sa man inte lite så oftare förr i världen, att leva i seger. Jag minns en kompis som beklagar sig över att det här var lite tabubelagt när han växte upp, vägledning kring hur man skulle leva och hantera sin sexualitet innan man var gift. Han sa att den enda vägledningen han hade fått i som pastor, det var när han gick förbi och sa: ni lever väl i seger, ungdomar. De grubblade länge, vad betyder det där egentligen? Sådär. Men det ligger faktiskt någonting bakom det, och man kan avkoda orden. Jesus seger är också vår seger. Ibland, någon som har lyckats avkoda de här orden försöker ibland ge en liten pik när man försöker bjuda mig på kaffe. Alltså jag har problem med kaffe, koffein, jag får ont i huvudet utav det. Så jag kan inte dricka koffein. Så säger någon, ska du ha lite kaffe? Då säger jag, nej, jag lever i seger. Underförstått någonting om dem själva. Men Var är jag någonstans? Jag är på avvägar. Ja, men vi söker hans vilja, självklart. Jaha, du tyckte vi skulle plocka fram den nu, ja. Ja, men det kan vi göra. Vi tar den här bilden, prisman, där de olika ljusstrålarna strålar samman till en enhetlig ljusstråle. En laser tänker jag på. En laser har väldig kraft och ett ljus som man kan använda till att skära genom fasta material, för att den har bara en färg, en fas, en riktning som gör att när man har allt det här ljuset som nu strålar åt alla olika håll och som därför inte är skadligt för oss, hade man samlat ihop det till en enda kraft, då kunde man bränt av ganska mycket som finns här inne. Men nu är det här ljuset spritt i olika färger och faser och riktningar. Men det här med att komma överens om att be om någonting, det ligger verkligen en nyckel i det. Att där återvinner vi den här spegelblanka ytan som reflekterar himmelriket. Sker din vilja så som i himmelen såg på jorden. Att förenas med varandra i bön innebär att vi som en laser får en kraft och reflekterar Guds vilja. Och skapa förutsättningar för den himmelske fadern att också möta våra böner. Och jag tror att vi bara upptäckt en bråkdel utav kraften utav den gemensamma bönen. Det finns oerhört mycket för oss att upptäcka på det här området. Och jag tänker att när vi ber tillsammans, att vi faktiskt verkligen ska lyssna in den här, ska man säga, våglängden som kommer ur någon annans hjärta och förenas med den. Sången och bönerna vi sjunger tillsammans är alldeles utmärkta tillfällen att förenas i bön. När vi lyssnar in våglängden och stämmer oss samman med den. Det viktigaste är inte att alla toner prickas rätt, men att hjärtan samstäms och vi når den här enheten som Jesus efterlyser. Oj, ja, är det därför du bläddrar lite före, ja? Klockan går. Konfliktlösning och bönesvar hänger samman. Jesus talar om i bergspredikan att om man har någonting otalt med sin broder, då ska man lägga ner sin gåva framför altaret och först gå att förena sig med honom eller henne, om det är en syster. Så... Och det finns andra bibelord som talar just om att leva och i försoning. Gör vi det här, då kommer vi också att vinna den här danande vänskapen. En vänskap som inte lämnar oss oberörda, utan får oss att resa på oss, får oss att upptäcka Guds goda, sköna vilja för oss. Nu har skolorna dragit igång. Ledigheten har avslutats för de flesta. Och jag funderar på, vad lär sig mina barn? Och jag tycker det är bra att de är duktiga i skolan när de är där och försöker hjälpa dem med läxorna. Och är de aktiva med någon idrott så är det roligt för dem också om de lyckas där och sådär. Det är ganska lätt för oss att sugas med i det som upplevs som var positivt i hela vårt samhälle och hela vår värld. Alltså världens ideal, och lära barnen också att vara duktig, att söka framgång, att söka det som ger status. Men jag tänker, lär jag bara mina barn sådana saker så missar de något väsentligt. Vad händer med de här andra värdena som Jesus vill att vi ska lära oss, som handlar om kärlek, om glädjen, om friden, om tålamoden, om vänligheten, godheten, trofastheten, ödmjukheten och självbehärskningen? Hur lär sig mina barn det? Vad finns det för miljöer och sammanhang? Hur fungerar jag som fäder? Hur fungerar den här församlingen? Hur lär man sig detta? Likadant om det kommer in nya människor i vår församling som inte känt Jesus så länge. De brukar vi också kalla barn i tron. Anta att det under kortare tid skulle komma in 5, 10, ja men säg 20 personer om det underbara skulle ske, som kommer till tro och vill tillhöra den här gemenskapen. Inte kommer de färdighelgade och finade med full förståelse kring allt vad som är rätt och riktigt. Där kan finnas de som är involverade i okkultism och som inte skulle ha någonting emot att försöka spå framtiden på någon annan. Det kan finnas de som har problem med alkoholen eller tabletter eller andra saker. Det kan finnas trasliga relationer, människor som har barn i olika relationer och där man inte är sams med mamman eller pappan i de olika sammanhangen. Det kan finnas arbetsnarkomani, någon som fullständigt går upp i sitt arbete på bekostnad av de andra områden i livet. Hur ska vi kunna ta emot de här människorna och lära dem Guds väg? Jo, genom att vara en danande gemenskap där Guds vilja får vara närvarande. Låt oss i kärlek hålla fast vid sanningen. Bygga förtroendefulla relationer och tillsammans söka Gud för att förstå hur vi ska leva här. Och rensa ut slagget, och nu pratar jag inte om slagget som några människor, utan slagget som de här konflikterna som kan finnas i relationer som vi behöver rensa ur för att de ska vara välfungerade och fina och goda. Om vi också verkligen jobbar med oss själva och låter det här drabba oss själva, så finns förutsättningar för att det också ska kunna nå till människor. För jag tror att Gud vill att den här sammanhanget, vår församling, ska vara en miljö där människor upprättas och tar del av det Gud vill se i deras liv. Där unga människor får ta form och gå vidare ut i vår värld med de värderingarna och den kunskapen och de kvaliteterna i livet som gör att de kan ta vara på livet fullt ut och leva i Guds vilja. Jag tror att Gud vill att vi verkligen ska få vara en stad på berget som har lyskraft, som påverkar en salt i vår miljö. Låt oss ta vara på alla de möjligheterna. Och Jesus, nu ser du att jag talat om de här dina ord och utläckt. Och du ser vad som händer när vi öppnar våra inre och låter din ande lysa där i. Att vi lever alla i en beroende av att få leva i din försonande, renande flod hela tiden. Och jag ber att vi ska få uppleva också kraften och hjälpen att sluta oss samman. Att få upptäcka rikedomen i ditt ord. Och finns det nu där någonting som kommer till oss, någonting som satt sig fast, som måste rensas ut, så ge oss klarhet över just det. Låt din vilja ske. Amen.